When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Yes, så här men, pratar jag. Jajamän.
Du behöver ju lära dig hantera stress.
Vad har detta med stress att göra?
Men det är, man blir ju bättre på att hantera stress. Och vara bada.
Och vara bada?
Ja, både bada kallt alltså. Kroppen tänker nu ska jag dö och sen så lär sig kroppen. Det gjorde jag inte.
Är du redo?
Alltid redo.
Fråga Anders och Måns.
Varmt och hjärtinligt välkomna ska det vara, som vi brukar säga, och hej till podden Fråga Anders och Måns, den podden vi svarar på lyssnarfrågor. Måns Nilsson, hur är det med dig?
Det är bra, jag tror det är bättre än med dig, du ser lite sliten ut.
Ja, jag har, för ibland så gör man ju så att man planerar fel.
Mm-hmm.
Det är det som har hänt, så att jag har kanske en av de, liksom, inte värsta på något sätt, men en av de absolut arbetsfullaste veckorna i mitt hela liv.
Arbetsfullaste veckan.
Ja, just, men det ska bli trevligt och det här blir ju som en liten rast.
Du ska snart sommarprata. Har du skrivit ett sommarprat?
Vi pratar inte om det för att jag har inte färdig.
Kommer du spela My Way?
Nej.
Nej, men du har ju gjort mycket på ditt eget sätt ju i livet. Ja. Gått din egen väg.
Ja, nej.
Kan du ska spela My Way?
Nej.
Trots allt.
Nej.
Minst en liten snutt.
Nej, ska inte göra.
Av låten. Jag kan avsluta med den kanske.
Nej, ska inte göra.
My Way.
Däremot ska spela... Ska spela någon Winnerbäck såklart.
Ja.
Ja.
Det här solen i ögonen och spelt glass över.
Nej, det ska spela. Sommarprat är ofta att man berättar sitt liv.
Ja.
Det ska inte jag göra.
Nähä.
Men så tänkte jag att då bränner jag av den här söndermarken i början, tänker jag.
Söndermarken?
Ja, Lasse Winnerbäck-låten. För den är ju liksom hela min uppväxt i en och en samma låt. Så jag har klarat av det sen.
Ja, så här mycket fram emot detta.
Ja. Men det måste jag berätta när du och jag var på turné i Göteborg och jag vaknade naken i hissen. Men det ska vi inte...
Hur kan jag ha förträngt det här?
Ja. Nej, du var ju inte med.
Ja. Hanna och Lovisa har mejlat oss. På vilken adress, Hankan?
fraga@andersochmans.com.
Så här skriver de. Hej Anders och Monsis. Vi har ett bubbelrelaterat spörsmål. Kan det vara så att man blir full snabbare av att dricka exempelvis prosecco eller cava jämfört med vin med samma alkoholhalt? Främjar fisset fyllan? Med vänlig hälsning, Hanna och Lovisa.
Ja, det här hör man ofta i högstadiemiljö. Kanske även tidigare gymnasiet. Man skulle ta olika saker som bubblar, för då gick alkoholen, citat, rätt upp i hjärnan.
Ja.
Att det öppnade som en dörr upp till hjärnan och alkoholen behövde inte åka ner i magen för att sen komma ut i blodet. Utan det gick, citat, rätt upp i hjärnan.
Mm. När vi var ungdomar, Anders, var det svårt att få tag på alkohol.
Ja.
Mycket svårare än nu för tiden. Om man hade tur så fanns det någon i kompisgänget som började bli flintis redan vid 16 års ålder och som kunde gå på systemet utan att behöva visa lägg.
Ja.
Eller att någon i kompisgänget hade ett stora syskon helt utan vett och moral som kunde köpa ut.
Ja, min bror har gjort det någon gång. Han ångrar sig varje gång sen.
Ja.
Han var orolig hela kvällen.
Ja, varför? Nej, det ska man inte göra.
Nej.
Men detta var ovanligt, så för det mesta fick man göra häxa. Vad var då häxan, kanske?
Det var ju att man nallade lite vad som fanns hemma. Tog lite i varje flaska ur föräldrarnas barskåp.
Just det.
Jag har aldrig gjort det.
Ja, jag har gjort det. Och för att det ändå inte skulle märkas att man var fram och nallade, så tog man bara lite av varje flaska.
Aha.
Jag har vänner som nu är vinsnobbar och betalar tusentals kronor för en flaska vin. Men det var inte allt för länge sedan som de stod bakom mejeriet i Lund och halsade whisky blandad med Usu, Grappa, Gammeldansk, Ope Andersson, Sake och mycket, mycket mer. Men det allra vanligaste, det var ju att man fick nöja sig med att dricka mellanöl.
Folköl, va?
Folköl, vad var folköl då?
Ja, det var ju 3,5-orna.
Och mellanöl?
Ja, det fanns inte, det förbjöd de på 70-talet för att det var starkare.
Aha. Ja, ja. 3,5 år eller möjligtvis 2,8 år. Och då vill man såklart få ut så mycket fylla som möjligt av den här ringa alkoholen.
Fanns det många knep?
Ja, som tur var så fanns det många vänner som hade bra tips och knep. Kommer du ihåg några knep?
Dricka med sugrör.
Dricka med sugrör, ja. För då får gärna mindre syre och då blir man fullare.
Jaha, just det. Ja. Ta en dextrosol.
Jo, för då skulle sockret liksom dra ut alkoholen i blodet.
Ja, just det. Man tar äta skummet först med sked.
Varför det då?
Alkoholen sitter ju i skummet.
Kommer du ihåg det här? Det går att frysa lättöl för att få starkare.
Ja, just det. Den gick inte ens jag på.
Andra sanningar var att Systembolaget hällde kräkmedel i spriten.
Just det.
Att det fanns alkohol i filmjölk. Så de som var riktigt desperata kunde dra en 3-4 liter filmjölk innan diskot.
Ja, det här var i Lund. Det här har jag missat.
Och det här då? Doppa en tampong eller dylikt i sprit. Stoppa. Och sen så har den i stjärten då. Ja. Och så skulle det sugas upp.
Ja, den har man ju hört om.
Ja.
Och den tror jag kanske fungerar.
Ja, men jag vet aldrig någon som gjorde den på riktigt. Var mest en skröna.
Ja, jag har aldrig varit med om det här, att det har hänt.
För att få reda på om dessa myter fortfarande florerar.
Oj, vad spännande.
Så kollade jag på nätet. Ett särskilt forum. Vilket tror jag kolla?
Kan det vara Flashback?
Ja!
Ja.
Angående att dricka öl med sugrör skriver signaturen Lemur. Jag har alltid trott att man blir fullare för att man får alkohol i lungorna.
Mm-hmm. Ja.
Signaturen Fixius fortsätter. Ni missar ju poängen. Hur fungerar alkohol? Jo, genom att gå ut i blodet vidare till hjärnan så blir du full eller bedövad. Om du drar i dig med sugrör så tar det längre tid för alkoholen att rinna ner i magen och på väg med hjälp av slemhinnorna så går den ut mer i blodet. Det är min teori.
Jaha, ja. Vad heter han?
Fixius.
Ja, jag vill bara gratulera.
Men sanningen är ju att alla dessa sanningar vi nämnde är
osanna.
Osanningar, precis. Ja. Myter. Jag vill också passa på att säga att jag romantiserar inte den här tiden. Jag och många med mig, till exempel du Anka, hade ju ett sjukt förhållande till alkohol.
Ja, ett dåligt förhållande.
Ja, och det glädjer mig mycket när jag läser undersökningar nu för tiden att ungdomar dricker så mycket mindre alkohol än vad vi gjorde på vår tid.
Ja, just det.
Yes. Men nu var ju frågan från Hanna och Lovisa huruvida man blir full snabbare av alkohol med kolsyra. Och vad tror du då om det här, Anders?
Ja, med tanke på allt du har sagt och allt jag trodde, nej.
Du har fel.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo. Ja. År 2007 gjordes ett experiment i Manchester, England. Steven Robinson och hans forskarkollegor gav 21 testpersoner vodka utblandad med vatten respektive vodka utblandad med kolsyrat vatten. Alltså det var två olika grupper som fick de här olika grejerna. Efter ett antal minuter fick de blåsa i en alkometer. Mm. Och de som hade druckit vodka med kolsyrat vatten hade i genomsnitt 50% högre alkoholhalt än de som druckit utan kolsyra.
Men då tänker jag så här. Alltså en sån här alkometer, den mäter ju utandningsluften.
Ja.
Och i alkohol med kolsyra i så borde det vara mer alkohol flygande fritt i magtrakten och att den kommer ut snabbare. Det är inte det att det har gått ut mer alkohol i blodet. Det är min teori.
Ja, men det är fel. De hade verkligen fått ut mer alkohol i blodet. Aha. Skillnaden mellan grupperna avtog med tiden. Efter 40-45 minuter så fanns det inte längre någon skillnad. Så det är inte så att man blir mer berusad per alkoholenhet per centiliter vodka. Det var bara det att man blev berusad snabbare.
Aha.
Och man vet inte riktigt varför det är
det
så här.
På högstadiet så vill man ju ofta bli berusad långsamt.
Ja, varför höll man på då?
Ja, men det var så att man drack, men det skulle ju, alltså, i och med att man aldrig fick dricka när man kom in på disco eller vad man skulle, så då ville man ju dricka så mycket så att det höll hela kvällen. Man ville inte att få en jättepik innan. Tvärtom så drack man ju. Och sen, och först, vi gjorde det här att vi tog en klunk liksom grädde eller en klunk olivolja.
Hade ni med en klunk grädde eller en klunk olivolja?
Och så drack man det och sen skulle man dricka alkohol försiktigt. Och sen så skulle det liksom ligga uppe på grädden i magen. Och sen,
då fick man gå försiktigt, inte hoppa omkring. Ja,
och sen när man väl kom in på stället så skulle man skaka på magen. Och då skulle liksom kicken komma igång.
Ni stod utanför diskot, drack häxa. Nej, först drack ni olja eller grädde.
Ja.
Sen drack ni försiktigt häxa.
Ja.
Och sen så gick ni försiktigt in på diskot. Mm. Och sen började ni hoppa där inne.
För att spräcka utspänningen som har blivit här. Jag ska inte säga att vi gjorde det här ofta. Men det var en sån sak som för sig gick. Ja. Vad jag skrattade åt.
Att ni var knäppa i huvudet, vad tror du? Man vet inte riktigt varför man blir brusad snabbare av alkohol med kolsyra, men en teori är att kolsyran skapar tryck i magsäcken som gör att alkoholen snabbare kommer ut i tunntarmen, och där tas den ju upp av blodet. Så, Hanna och Lovisa, svaret är faktiskt ja, man blir full snabbare av prosecco och kava än av vin utan kolsyra.
Hej, Anders Johansson och Monkey Boy 77. Det är du det.
Det låter som en gammal Yahoo-adress jag hade.
Ja, nej, du hade ju Moons Moons.
Moons Moons.
Ja, din första mailadress.
Vad är din första mailadress, Ankan?
Det vet jag inte. Jag tror att jag skaffade den när jag var på semester i Marocko. Och den var något sådär jättebarnsligt så.
Snoddas 74.
Nej, det var så kuken fittan eller någonting. Jo, men det var något sådär jättelarvigt för att jag tänkte att den här ska bara ha när jag på semester.
Ja.
Skaffade den på en internetcafé i Marrakesh.
Ja.
Den har aldrig använts efter det. Jätteskämmigt att erkänna, men så var det. Ja. Hej, jag har en klurig fråga gällande isbjörnar. Jag hörde när jag var cirka 10 år gammal att alla isbjörnar är vänsterhänta. Kan det verkligen stämma? Och varför i så fall kan det göra med att de ska kunna fiska upp fisk från hål i isen, kanske? Tacksam för svar.
Varför skulle man inte kunna göra det med högertassen då?
Ha det bäst, grabbar, skriver Oliver och Melissa. Ja, nej, frågan är ju konstigt ställd alltså. Det skulle vara om vi visste alla att isbjörnarna hade enormt stora högertassar. Men har de inte, de är lika stora.
Ja, just det. Ja.
Men frågan är alltså, är isbjörnar vänsterhänta? Jag har läst artikeln Roliga fakta om djur, Fantastiska fakta om isbjörn, 12 saker du inte visste om isbjörn, www onödiga fakta, Funny facts about polar bears. Visste du detta om isbjörnen? Klicka på så ser du isbjörnens konstiga vänsterhand.
Va?
Allt om isbjörnar och Kenza.
Kenza?
Nej, jag hittar på de sista här. Men alla de här artiklarna slår fast en och samma sak. Håll i hatten. Isbjörnar är vänsterhänta.
Jaså.
Finns bara ett problem. Det här är inte sant. Nej.
Ah, den där lilla detaljen.
Aha. Det finns inga som helst bevis för att backa påståendet att isbjörnar är vänsterhänta. De är tvåhänta. Enligt organisationen Polar Bears International har forskare observerat isbjörnar och säger att de verkar inte ha några som helst preferenser. I viss mån använder de höger tass mer.
Mm-hmm. Så om isbjörnar skulle spela innebandy, ja, så skulle de hålla klubban precis som vi människor.
Ja, just det.
Förutom de människor som är vänsterhänta då.
Ja, just det. Var kommer det här ifrån, tror du, Måns? Det är tydligen en vanlig faktoid.
Jag tror det kommer från en myt.
Ja, det kan man nog säga att det gör. Det är nämligen så att i den inuitiska folktron är isbjörnar vänsterhänta. Och det kanske där det kan ha sitt ursprung.
Mm.
Då är min fråga till dig, Måns, kan du fler myter om isbjörnar?
Att de åt upp Andrés polarexpedition.
Ja, där är man ju inte riktigt överens om det är en myt eller inte. Nej. Nej, det är mer att man inte vet, eller hur?
Nej, precis.
Ja.
Nej, det kan vara en myt då.
Ja. En populär myt är att isbjörnar täcker sin svarta nos med tassarna när de ska ut och jaga, för att de ska bättre smälta in i istäcket.
Ja.
Enligt nyssnämnda Polar Bears International har forskare, citat, studerat jagande isbjörnar ofta i 24 timmar åt gången, ofta i flera dagar, och aldrig har man sett detta.
Oj.
Men det är jobbet då. Det är kallt som fan där isbjörnar är.
Mm-hmm.
Det är kanske två kollegor där. Du, hur länge ska vi kolla? Det blir 24 timmar. Oj. Men du, då gör vi någonting kul imorgon. Ja, kolla 24 timmar till. Där har ni, ni som är lite yngre, ett tips till varför ni ska vara noga när ni väljer yrke och studera era mattetabeller, så ni slipper just detta jobbet som Polar Bears International utför.
Tjena Anders och Monkey Boy. Vi undrar varför det finns så många bär och frukter som slutar på on.
Mm, hallon.
Precis.
Sikon.
Brevskrivaren fortsätter. Till exempel hallon, plommon, lingon, nypon, sviskon, smultron, hjortron och så vidare. Vänligen Efraim. Ja. Ankan, vad tror du om det?
Det har jag. Jag tror liksom att hon... Nej, det här har jag verkligen ingen aning om.
Ingen aning om?
Nej.
Innan jag börjar, en triggervarning för alla känsliga själar. I cirka 3 minuter framöver kommer jag kalla ett gäng frukter som botaniskt sett är stenfrukter för bär.
Ja, sånt här kan ju provocera skiten ur folk.
Ja, så om du tycker att detta är jobbigt föreslår jag att du spolar fram några minuter.
Ja.
Eller vad det nu kan heta på en ljudfil.
Mm. Man
ploppar fram.
Man ploppar fram.
Ploppar fram några minuter. Hallon, plommon, lingon och så vidare. Det är faktiskt bara i Sverige som namnen på de här bären slutar på on. I Danmark heter till exempel hjortron.
Jordabär.
Multebär.
Aha.
I Norge heter hallon vorteboll och smultron lillejordegubber.
Jaha.
Nej, jag skojar. Det var lite så guleböjskoj.
Jaha, ja.
Vorteboll för hallon. Hallå.
Ja, nej, det var, din danska var för dåligt. Det var därför jag inte skrattade. Annars hade jag skråkat gott.
Du hade skrattat gott, ja.
Ja, då hade det varit superroligt.
Ja, det hade varit ett roligt, roligt skämt om du bara hade varit lite mer uppmärksam.
Ja.
Nej, hallon på norska heter bringebär och smultron heter jordbär.
Mm.
Men lingon, det heter alltså på riktigt på norska tyttebär.
Tytte, alltså tuttbär?
Ja, typ.
Jaha.
Tyttebär.
Ja.
Men varför slutar svenska bär på on? Jo, antagligen kommer suffixet on från pluraländelsen on som vi har exempelvis i öron och ögon.
Mm-hmm. Då är det ju kopplingen mellan ögon, öron och bär som vi ska försöka hitta då.
Nej, alltså det räcker att saker var i plural för att du skulle kunna få ändelsen on. Så en gång i tiden så hette det kanske ett ling, flera
lingon.
Ett plom, flera
plommon.
Ett smultr, flera
smultron.
Och, men eftersom att man nästan aldrig har bara ett av något bär så blev det nästan aldrig att det användes det där, ett ling.
Det är därför melon inte heter melonon.
Va?
Ja, men det är en typ av bär då kanske.
Ja, ja, för man har nästan alltid bara en melon.
Ja, just det.
Ja, ja, ja.
Ja.
Detta är en teori från vår sida. Då fick bäret heta lingon även i singularis.
Avokado, ofta bara en. Mango, de heter ju inte avokadon och mangon.
Nej.
Mangon heter det.
I bestämd form, men nu blandar vi in bestämd form, det ska vi ju nu passa oss för.
Nej,
ja.
Jag har helt fastnat i stora frukter i huvudet nu. Kokosnöton heter det.
Ah, superbra exempel.
Ja.
Tack för att du hjälper till.
Ja.
Men om man går runt och hatar namnet på ett visst bär.
Aha.
Så är det så fiffigt att nästan alla bär i Sverige har synonymer.
Mm-hmm.
Eftersom de här bären har plockats runt om i Sverige i många hundra år innan det fanns ordböcker och Google och skit.
Mm.
Och då finns det alltså massa dialektala ord för alla dessa olika bär. Man hade olika namn på de olika ställen
i Sverige. Potatis heter pära och sånt.
Just det. Anders, kommer du på någon synonym till lingon?
Nej.
I Emilie Lönneberga så heter lingon kröson.
Ja, krösamos, ja.
Krösamos, vad är krösamos?
Det är lingonsylt.
Exakt! Svarta vinbär då? Någon synonym?
Ja, nej.
Tistron.
Ja, det har jag aldrig hört talas om.
Men fint.
Tistron, ja.
Stenbär heter också klason. Åkerbär heter också vikon. Och tranbär heter också tränjon. Alltså allting är på on.
Mm.
I en tidigare podd har vi också lärt oss vad den framavlade frukten jordgubbe hette i Sverige innan den fick namnet jordgubbe. Kommer du ihåg det, Anders?
Nej.
Ananas smultron.
Just det, just det. Ja.
Det var det hela.
Var den färdig där?
Det var den färdig.
Ja, det var bra.
Tack.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag då åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet
NATO. Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du ju svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Vi går vidare, Måns Nilsson. Är du med?
Jajamän.
Hej Anders Måns. Underbart att ni är tillbaka. Och svarar på livets alla svåra frågor. Min fråga är, vilket är världens osexigaste instrument? Med vänlig hälsning, Niklas Pettersson.
Mm.
Mm. Ja, det här är ju lite svårt, men om vi börjar med det sexigaste instrumentet. Mm. Och nu ska vi vara noga med att det här är ju en smaksak.
Mm.
Man kan ju tycka olika. Och vissa går igång kanske på piccoloflöjten och andra på sousafonen. Det är ju, där är man ju olika.
Det är inte så många som går igång på piccoloflöjten.
Sådana som är intresserade av logistik kanske.
För att man kan transportera så många på en gång, eller?
Ja, ja, nu gissar jag ju.
Ja.
TV-kanalen CBS tillsammans med tidningen Vanity Fair undersökte vilka instrument amerikaner, alltså deras tittare och lyssnare, tyckte var sexigast att se någon spela.
Asså.
Och här kommer topp 6, är det med oss?
Ja.
På sjätte plats, flöjt.
Jaha, får man ha den i munnen eller?
Jag vet inte, flöjt. Nej. Femte plats, trummor.
Asså.
Ja, men det är lite så.
Man slår hårt och kassettas.
Ja. På fjärde plats, inte så överraskande, violinen.
Inte så överraskande, säger du?
Men violinen, det är ju klyschigt med violinen.
Det ska vara sexigt, romantiskt.
Ja, men i James Bond, varannan film är en rysk violinist som är den snygga Bondbruden.
Jaha!
Ja. På tredje plats, piano.
Ja, men det är ju mer en topplista, liksom poppis instrument.
Nej, det är en topplista vilket som upplevs sexigast. Jaha. På andra plats, överraskande tycker jag, saxofon.
Ja, det är Kenny G. Det är hans frippa och hela utstrålning som gör det. Att man förknippar sexighet med saxofon.
Du har alltid en bra förklaring till saker. Då är frågan, Måns, med hela 26% av rösterna, vilket instrument tror du amerikanska tv- och radiolyssnare upplevde som sexigast?
Elgitarren.
Gitarr. Och där har de inte mig.
Förlåt?
Där har de inte med mig, kan jag säga.
Nähä.
Jag tycker gitarren är ett kraft osexigt instrument.
Nej, men halsen och kroppen.
Nej, men då tycker jag basen är bättre.
Basen? Ja. Det var inte med på listan.
Nej, när jag googlar istället osexigast instrument, då blir det så vida träff. Det är världsdelar, länder, lyssnare, tittare, ingen är överens.
Inget instrument som sticker ut, så att säga.
Instrument som ofta nämns, obo. Munspel.
Ja.
Ja. Och även harmonikan.
Ja, men det är väl typ munspel eller?
Nej, det är ett sånt där litet plastpiano som man blåser i en jävla slang.
Ja, det är osexigt faktiskt.
Själv skulle jag sätta överst på min osexiga instrumentet valthorn.
Mm.
Jag är inte svag för valthorn alltså.
Okej. Okay.
Det låter illa och folk ser ut som de håller på. Ja.
Hur låter ett valthorn nu för tiden?
Så här. Men det är ju min högst personliga åsikt. Men det intressanta är att det här leder oss fram till en liten lek.
Ja! Men vad kan det vara för lek?
Ja.
Va?
Kära Måns Nilsson, kära lyssnare. Idag ska vi spela leken instrument eller hönsras.
Jaha!
Ja, jag är uppvuxen på landet. Jag kanske har en fördel av det.
Ja.
Vi får se.
Ja, ja, ja. Det kommer gå till så här. Ja,
vi hade alltså höns som på natten bodde upp i ett träd. Någon särskild dvärghöns-variant.
Ja, ja, vad hette de? Vad är det för ras?
Ja, det är ju det.
Vi kan gå till så här. Jag säger antingen ett instrument eller en hönsras.
Mm.
Sen lyssnar vi. Mm. Och så får vi se om du hade rätt.
Mm.
Leken heter instrument eller hönsras. Här kommer nummer ett. Otamatone.
Otamatone. Tone, ton. Instrument.
Vi lyssnar.
Någon typ av instrument, va? Det var ingen höna det där.
Men det är gränsfall alltså. Otamatone, det är ett av världens nyaste instrument.
Jaha.
Det ser ut som en gullig liten not. Och det spelas genom att man liksom drar och trycker längs notens stam. Själva ljudhuvudet är format som en liten mun som man också kan klämma och få en wow-effekt.
Jaha.
Enkelt och roligt.
Mm.
Är du redo för nummer två?
Ja.
Tubax. Instrument eller hönsras?
Tubax. Finns ju tuba. Tubax, jag tror det är en hönsras.
Vi lyssnar.
Ja, det är ett instrument. Och vad är detta? Någon tuba? Någon specialtuba?
Man kan säga att det är en kombination av bastuba och saxofon.
Aha.
Det är ett instrument i saxofonfamiljen som konstruerades 1999. Det är en jättestor saxofon kan man säga.
Coolt.
Redo för instrument eller hönsras nummer tre?
Ja.
Sultan.
Sultan, hönsras! Det här visste jag ju.
Visste du det?
Ja, ja.
Vi lyssnar. Ja, det är ju inget instrument.
Man kan tänka sig att det var en hönsras som var poppis hos någon särskild sultan.
Ja.
Och därför fick heta sultan. Det är sultan, ju gissningar.
Sultanhönan har ju ett särpräglat utseende med befjädrade ben.
Ja.
Det är en prydnadsras, en utställningsras som kom till Storbritannien från Turkiet i mitten av 1800-talet.
Och var höll sultanerna till, Ankan?
I Turkiet.
I så fall hade jag ju femetta här ju.
Är du redo för instrument eller hönsras nummer fyra?
Yes!
Bantam!
Känner ju igen ordet så väl, bantam. Ah, i det här sammanhanget, jag säger instrument. Nej. Bantamhönorna.
Ja, det är ju en så kallad urdvärg. Alltså det vill säga en av de riktigt gamla dvärghönsraserna. Bantammen.
2-2. 2 fel, 2 rätt.
Vi kör nummer 5. Är det instrument eller hönsras?
Ah, nu kommer det vara någon sån dvärghöna. Någon sån superlätt. Gitarr.
Trattfjol.
Så du trattfjol?
Ja.
Ja, jag tror det är en typ av fjol. Alltså ett instrument.
Vi lyssnar.
Yes!
Det är alltså en fantastisk fiol där ljudet förstärks på samma sätt som i ett blåsinstrument. Alltså en fiol med en stor tratt på. Trattfiolen, eller stråtviolinen, ser fantastiskt konstigt ut.
Ja, ja.
Okej, vi ska köra den sista här då. Du har, vad har du? 3 av 5, ja.
3 av 5.
Ja. Är det instrument eller hönsras? Srvt.
Srvt.
Ja, det är ingen vokal där. Det är C-R-W-T-H. Srvt.
Jag tror det är en hönsras. Surft hönan från Ungern. Nej. Det är ett traditionellt instrument.
Ja, det får man minst sagt säga. Det är ett lyraktigt stråkinstrument som ursprungligen, alltså före 1000 efter Kristus, knäpptes. Musikinstrumentet har länge hört hemma i Wales och är besläktat med stråkharpan. Det var leken instrument eller hönsras, Måns. Du får 3 av 6 och det är ett G, inte mer.
Okej, okej, okej. Tack. G plus.
Nej.
Så här skriver Elin. Hej, jag heter Elin och är lärare för en årskurs 4. Vi pratade om väder, solen och rymden och en elev kom med dessa två frågor.
Oj.
Varför är rymden svart på alla bilder när det är ljuset från solen som gör att vi har dag på jorden? Och varför är himlen blå men rymden
svart. Jag hade svårt att svara på dessa frågor på rak arm och tänkte på er. Med vänlig hälsning, Elin.
Det här med att rymden är svart, det har jag en gissning. Alltså ljuset kommer farande, det har inget att reflekteras mot. Så att om du håller upp en gubbe i rymden, alltså en rymdfarare.
En rymdgubbe?
Ja, en rymdfarare i vit rymddräkt. Inte är den gubben svart, den lyser ju vitt. För då har solstrålen någonting att reflekteras mot.
Ja, absolut. Ankan, tänk dig att du sitter i en mörk biograf.
Ja, just det.
En projektor bakom dig tänds och skickar nu ljus mot filmduken.
Ja.
Du ser att filmduken plötsligt blir upplyst, men när du tittar upp i luften ovanför dig så ser du inte ljuset när det går genom salongen på väg mot duken.
Om det inte är röklokalen eller dammigt.
Ja, exakt. För det har inte alltid varit så här. En gång i tiden fick man ju röka på bio. Har du varit med om det någon gång?
Nej, det har jag aldrig varit med om.
Men då såg man alltså ljuset som projicerades mot duken väldigt tydligt i luften ovanför sig. Detta eftersom ljuset studsade på alla små rökpartiklar i luften. Och det är därför man har rökmaskiner på konserter.
Ha.
För man vill att det ska coola ljuset ska synas i luften, inte bara när det landar på någon scenografi.
Nu har jag ju jobbat en del på scenen. Jag vet, man säger ju inte rök längre.
Nähä.
Man säger ju haze.
Haze. Vi ska på turné i höst, Anders. Då kommer vår tekniker Ville vilja ha med sig väldigt, väldigt många lampor. Och han kommer vilja ha med en rökmaskin.
Nej, haze.
Så att han får haze. Heter det inte rökmaskin då, om man vill ha haze?
Nej.
Vad heter det? Hejsmaskin?
Man vill ha hejs.
Ja, men dimma eller dis. Lite rök.
Ja.
Men Gud hatar uppenbarligen hejs. För han gjorde så att det inte finns några partiklar alls i rymden.
Nej, det är partikelfritt.
Solens ljus går såklart genom rymden innan det kommer till jorden. Annars hade det ju inte nått fram till jorden. Men ljuset syns inte i rymden eftersom det inte studsar på något. Det finns ju inget att studsa på. Men som du säger, när det kommer upp en astronaut som ska gå på rymdpromenad, då syns ju den astronauten. Så, Elin och klass 4. Anledningen till att jordens atmosfär blir upplyst av solen är alltså att det finns en jäkla massa partiklar i luften som solstrålarna studsar på. Och anledningen till att luften ser just blå ut är att partiklarna råkar vara extra bra på att studsa just blått ljus.
Hej Anders, måste äntligen är ni tillbaka. Ja, det var ju ett tag sedan. Men den här frågan kom för flera månader sedan. Jag har rotat i inkorgen. För ett par dagar sedan fick jag veta att katter som faller från hög höjd kissar i fallet. Detta för att undvika att ha urin i blåsan om fallet skulle orsaka invärtes skador där urinblåsan spricker. Urin som läcker ut i en skadad buk är antagligen obra. Min sambo berättade sen om stridspiss. Något han fick lära sig i lumpen. Alltså, viktigt att kissa innan strid så att man inte har urin i blåsan om man blir träffad i buken. Så nu har jag 3 frågor. Kissar verkligen katten när de faller från hög höjd? Och uttrycket, jag blev så rädd så jag kissade på mig. Händer det faktiskt? Fyller det samma funktion som kattens falla från hög höjd kiss?
Ah, fiffigt!
Ja, jag är ju tvärt emot vad många tror gjort militärtjänstgöring.
Ja, du hade ju en lysande karriär.
Absolut, och där fick vi lära oss uttrycket tömma task och tarm. Alltså, man ska tömma task och tarm fick vi lära oss.
Jaha.
Och det är för att om man blir skjuten i magen och magen innehåller mycket föda eller vätska så blir skottskadan då mycket värre.
Mm-hmm.
Om det här stämmer, det vet jag inte. Men det fick vi i alla fall lära oss. Men jag vet inte, man blir anfallen. Kulorna viner runt huvudet. Norrmännen kommer. Hade man då haft lugnet? Hej, jag kommer strax här. Jag ska bara slå en 7. Hade man satt sig bakom en buske, gjort sitt tarv, städat med lite löv, dragit upp armébyxan och ropat, ja, då är jag klar. Då kan vi försvara oss. Kanske, men jag vet inte. Det var i alla fall vad vi fick lära oss att man skulle göra.
Det smäller en bomb precis bredvid dig. Bäst jag bajsar.
Jag har sökt. Och detta med att katter som faller kissar, jag hittar inget. Men jag ska återkomma till det. Att djur och människor som blir rädda kan kissa på sig, så är det. Och det är intressant, varför blir vi kissnödiga också när vi är nervösa? Måns, innan vi ska gå på scenen till exempel och du är lite nervös, hur ska det här gå? Ja. Hur många gånger kan du gå, Gissa?
Ja, 7-8 stycken gånger. Ja,
precis. Jag har läst Live Science på nätet. Där har vi en doktor Tom Chi som är professor i urologi på universitetet i San Francisco. Han exemplifierar först en helt vanlig dag bara. Vi kan ta dig, Måns, den vanliga dag du ska träffa mig.
Ja.
Inget är nervöst.
Nej, jag blir inte nervös nu.
Ska ju bara träffa mig lite grann.
Ja, jag kan bli nervös om jag ska åka bil med dig.
Ja, men vi ska bara träffas.
Ja.
Kanske ta en kaffe, va?
Ja.
Då rinner urin från njurarna ner i urinblåsan. Muskeln längst ner som stänger blåsan. Den är spänd.
Mm.
Den är stängd.
Ja.
Det läcker inte ut någonting. Sen blir blåsan full efter ett tag. Såklart, det är inte så konstigt. Det är en muskelballong in i kroppen. Då skickas en signal till hjärnan.
En muskelballong?
Ja, urinblåsan.
Heter det så? En muskelballong?
Nej, men det är en liksom ballong av muskler, va? Och så skickas då en signal till hjärnan.
Jag tror inte det är en ballong av muskler, Ankan.
Ja, det är en ballong, den omslutande muskler. Ja, en muskelballong alltså. Skickas en signal till hjärnan. Du, Måns, hej, du måste gå. Jag måste snart gå, tänker du. Och du går in på toaletten. Du låter muskeln slappna av och du töms.
Låter muskeln slappna av.
Ja.
Vänta en 10-15 sekunder.
Ja.
Och sen kommer urinen.
Just det. Inget konstigt ju. Du ska ju bara träffa mig.
Ja.
Man vet inte riktigt varför man vill kissa innan det så att säga är fullt i muskelballongen när man är nervös. Men det finns bra teorier. Och de här kommer då från den här Dr. Chi. The Californian Urolog.
Oj.
Vi kallar honom.
Ja.
Den första förklaringen, gissningen, är att det handlar om den gamla fight or flight-reflexen.
Den gamla rackan.
Det är kanske etta på vår lista över förklaringar till på svar på frågor, att det har med fight or flight-reflexen.
Ja, det är ju lätt att dra till med den där.
Ja, just det. Två på den listan är väl kanske det har med änder att göra.
För just dig och mig, det är ju inte andra forskare kör inte alltid den.
Men vi har nog pratat 100 gånger. Om något hotar oss, vi blir som djur på savannen. Adrenalinet pumpar ut i kroppen. Vi gör oss redo för att antingen fly eller slåss.
Ja.
Och det här kan då på olika sätt stimulera att vi blir just kissiga.
Okej.
Och det är ju ganska bra om det nu är så att katter kissar på sig när de faller. Då hade det varit bra om de hade passat på redan innan när de började ana att jag kanske faller. Så hade de sluppit kissa ner sig i ett fall. Varför ser det så där tveksam ut?
Ja, men hur ska de veta innan de
faller? Det kan ju vara, det här var en väldigt smal gren. Ska jag klara att gå på den verkligen?
Så tänker inte katter. Det här klarar jag.
Ja, men det kan mycket väl så att själva adrenalinet gör att urinproduktionen ökar. Och då måste vi kissa för att vi faktiskt är kissnödiga.
Nej, ja fast ibland när man är nervös kissig och sen går på, så är det bara några droppar som har det inte så mycket kiss fast man var jättekiss.
En annan urolog, Dr. Wine, säger fight or flight reflexen gör oss också mer känsliga. Det innebär att vi kanske känner lättare att vi är kissiga.
Aha.
Även om vi inte riktigt är det.
Okej.
Okay. En annan idé är att vi, när vi blir nervösa, då blir vi också lite spända. Alltså, vet, om man är nervös länge kan man ju få ont i ryggen till slut.
Det har jag aldrig varit med om.
Nej, men man spänner musklerna lite mer när man är nervös.
Ja.
Och urinblåsan är ju så en så kallad, vad har jag kallat den?
Du sa att det var en muskelballong.
Och då blir den också lite spänd när vi är nervösa. Så skulle det kunna vara. Sen har jag läst i magasinet Slate.
Mm-hmm. Jag vet inte vad detta är för något.
Inte jag heller riktigt, men jag hittade det på nätet.
Ja.
I samband med fight or flight reflex så blir det så mycket signaler, enligt magasinet Slate, i det limbiska systemet i hjärnan. Det limbiska systemet, det är massa olika nervcellsgrupper, men tillsammans förmedlar de mycket upplevelser kring ångest och aggressivitet och sånt.
Mm-hmm.
Och när man blir liksom fight or flight-aktig i huvudet, då blir det så mycket aktivitet så det blir svårt för hjärnbalken att hålla koll på frontallobens alla kommandon.
Mm.
Det händer för mycket i det limbiska systemet så då kan inte hjärnbalken sortera.
Aha.
Och då, ja, kissa också, säger den till.
En typ av säkerhetskissa.
Nej, bara, ja, den säger också kissa. Vi får göra, den kör ut allt.
Gör allt.
Ja. Det är lite teorier.
Ja.
Då är frågan, finns det några fördelar med det här? Alltså förklaringar, har evolutionen skapat det här? Borde evolutionen rätta till det? Återigen, man vet inte riktigt. Man vet att till exempel gazeller kissar på sig när de kommer i kontakt med lejon.
Mm-hmm.
Duvor blir inkontinenta när de jagas av barn i parker. Du vet, barn springer med stora ögon så.
Ja.
Då kissar duvorna ofta ner sig. Och med det här i åtanke så är det ju inte helt orimligt att tänka att en katt som trillar från ett hustak också kissar ner sig.
Nej.
Man spekulerar kring att det här är någon form av instinkt alltså. Att det har med territorier att göra. att man liksom skapar ett territorium för att undvika konflikt. Ett sista försök att säga, ej, kom inte hit, det här är min, det är mitt område, va? Men jag vet inte, det är spekulationer det här.
Att det skulle vara ett sånt revirpink.
Ja, ett sista desperat.
Nej.
Sen avslutar magasinet Slate, feel free to guess.
Vilket värdelöst magasin.
Mm. Så here we go. Det kan ju inte vara så att djuren har gjort militärtjänstgöring, men de kanske har lärt sig att man ska skada sig med tom blåsa. Det kanske är så att gaseller och duvor och möss som kissar ner labbpersonal försöker berätta, ja, en sak ska du veta innan du har ihjäl mig. Jag smakar inte bra. För man vill, något som har kissat ner känner man inte så sugen på att äta.
Nej, kanske.
Kan råda för lejon också, tänker jag.
Ja, jag tror inte att lejon ratar en gazell för att den har kissat ner sig.
Nej, men det kanske inte gazellen har kanske inte gjort militärtjänstgöring, kanske inte. Jag vet inte riktigt. Nej. Så att svaret på frågan är lite luddigt, men att man kan kissa ner sig när man är beredd, det stämmer.
Vad tror du som lyssnar? Skriv till fragas@andersochmans.com. Det var allt vi hade att bjuda på idag, Anka.
Ja, mycket undervisande skön ton idag.
Vilken trevlig stund vi hade tillsammans.
Ja, det har vi alltid, Måns. Lyssna på oss om 2 veckor, för att då är vi tillbaka i ett varannan vecka avsnitt. Tills dess, ha det så bra.
Puss och kram.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.